Tablåtsnack är ju gott snack. Jag heter Hasse Stamberg.
Jag heter Olle Törner.
Vi har haft kopior ifrån byn som har fostrat många himmelsblå spelare. Men nu är det bara en... Det är stort. Dels en legend i himmelsblå kretsar och en riktig barabo. Jörgen Olsson, varmt välkommen.
Tack ska du ha.
Vad är det som är bara och himmelsblått?
Det är kanske Olsson det, jag vet inte. Det är väl, man står med fötterna på jorden i alla fall. Så kanske det, jag vet inte.
Och Patrik Andelin, Magnus Svensson, Jörgen Dahlström. Du känner allihopa naturligtvis.
Absolut, det är ju MFF-folk allihopa. Så att, vi springer på varandra nästan varje dag. Ju.
Du spelar inte i Magnus rockorkester eller?
Nej, jag håller mig ifrån det där. Det har inte precis varit min grej riktigt det där. Men det sköter han bara själv.
Och det är ju bara en som av de här som hänger i... Vars tröja hänger i klubbstugan. Det är du.
Nej, det är ju ett par till ju.
Jo, men av de här som
ja, ja, absolut. Av de här så är det bara min tröja som hänger i klubbstugan. Ja. Så det kan man ju stolt säga med ju, när man träffar dem i alla fall.
De andra är Björn Engqvist och Niklas Kinvall.
Niklas Kinvall, precis. Björn kommer ju från Bara också. Spelade egentligen bara i pojklag. Sen så gick han ju över till MFF ju ganska tidigt där ju. Niklas Kinvall, han spelade MFF och gick tvärtom ju, så att han kom ju till
Bara. Och det är inte så bara, sa han från Göteborg.
Det är inte så bara, han, och Niklas han var ju en grym lärare, så det var, får man väl säga, var en hyfsad värvning av Dahlström och förut han till Bara ju. Mm.
Jag pratade med Staffan Tapper och han är ju som han är. Och han sa där, vi måste ta upp en sak med dig. Det är att du har spelat ungefär 450 matcher i MFF.
Drygt
det. Men du har aldrig spelat i landslaget och du har aldrig vunnit SM-guld. Och det är fullständigt omöjligt och det är unik.
Ja, jag har ju faktiskt varit med på en del landskamper. Jag har varit med på ett par U21-matcher på bänken där. Men jag kom inte in där. Och jag har faktiskt varit med på en A-landskamp också på bänken. Där jag faktiskt var på väg in, men det blev en kompis som blev utvisad där precis innan paus och då yxella och efter det så blev det att de fick vänta med ett byte och då blev det så att det var mitt byte som fick vänta och jag trodde jag skulle komma in i alla fall för 10 minuter men det blev inte så att, sen åkte vi ju ner i Superettan så det blev inte någon mer chans just då.
Och sen du sa innan att du har ju faktiskt ett SM-guld, inte ett riktigt SM-guld men ett nästan SM-guld.
Ja, vi har ett par in SM-guld ju så att, men de räknas ju inte såklart ju, men vi får väl ta till försvar att Göteborg var väl hyfsat bra på 90-talet. För jag brukar säga att vi hade ganska bra lag, men Göteborg var ju, de till och med slog ju giganterna som Barcelona och Milan, så att de var väl rätt så hyfsade på det årtiondet. Så att,
och sen var du ett år i Superettan, inte kunde vinna SM-guld.
Då kunde vi inte vinna något SM-guld, men det är nog den största eller bästa erfarenheten kanske, just att få vara nere och vända. Den stärkte många och klubben också, tror jag, för klubben var, det gick... Ja, ska man säga. Det hände inte så mycket där. Men när vi åkte ner så på något sätt så slöt sig hela Malmö och efter det så blev det egentligen skjutsen där. Och efter det som vi har fått mycket publik och många följare egentligen.
Jag grunnar på det här med att hur man är så lojal mot en klubb. För att du har ju, alltså du, förutom att du var utlånad till IFK Trelleborg i början av karriären så har du varit himmelsblått trogen. Hur kan det vara så? Du har haft himmelsblått som arbetsgivare både under aktiva karriären och efter också.
Ja, jag trivs väl bra här. Jag är väl inte den som tvunget måste ut och se hela världen. Här är rätt så bra här hemma också. Där. Och
har du sett Malmö så har du sett världen.
Man brukar ju säga det. Och faktiskt även när man spelar i MFF så får man ju vara runt och säga att jag har varit i nästan alla länder i Europa och spelat fotboll. Och det, så att man får vara med om ganska mycket så man behöver ju inte flytta till Europa för att...
Man behövde gå över ån efter
att... Precis. Så därför så... Man har varit med om mycket i MFF. Och, då, så att, och jag vet inte. Lite hemmakär är jag nu. Trivs bra i stan eller nära till familj och så vidare. Det, så att, och som sagt, man har varit med mycket ändå. Så att, det
här när ni gick upp igen efter att ha åkt ut. Är det största, mest positiva du upplevt?
Ja, alltså det var en stor grej att vi gick upp ju. Det får man ju säga ju att men ja, många är ju snart tvärtom och tycker att det är största nederlaget att åka ner ju, men och det var det ju såklart ju, men att få vara med och att kanske egentligen stanna kvar, för det är väl det som jag tycker stolt av oss själva och även lagkompisar, för nästan alla stannade kvar, och där skulle ju kunna försvunnit många när vi åkte ner, men alla stannade kvar, och jag tror att det var det som var anledningen att vi gick upp också där, och då blev vi ett himla starkt gäng där.
Det ni gjorde var ju byta tränare, få in Mikael Andersson.
Ja, precis. Så att det gjorde vi ju. Men och det, vi fick ju en schyssta och någonstans. Och ja, det var en stor grej, men sen, ja, man kan jämföra med, jag har ju stora silver och så vidare. Det är kul det också. Så, men det var ju stort såklart att ta oss upp där. Och på något sätt så var då folk började... Ja, respektera oss på ett nytt sätt, om man säger. Där när vi väl tog oss upp där och slöt oss samman där. Och det var egentligen redan på sommaren där vi var halvvägs i Superettan där. Det var Malmöfestivalen och de fick för sig att vi skulle stå och sälja souvenirer där. Och alla spelarna skulle stå med där. Vi hade olika pass vi fick stå där. Och folk kom fram och slöt sig samman liksom, att nu ska vi ta oss upp och så vidare. Så blev liksom hela stan där. Och efter det så blev man ju hyllad när vi väl gick upp också. Mm. Och det, så någonstans är det såklart en av de roligaste sakerna man varit med om där. Så.
Stod du grann med de där som sålde friterade bananer på Malmöfestivalen eller?
Ja, vi stod ju grannar med dem. Det var något sånt där, så att, men jag tror vi slog nog dem flest besökare i alla fall. Men,
och så hade ni ju en viss Zlatan som slog igenom det också.
Absolut ju. Så att, och, nej, han bidrar ju med mycket också såklart. Alltså, det är hela MFF såklart med intresset runt han. Och det visar ju bara fortfarande liksom hur stor han är och han även var då. Ja.
Hur var det att spela med honom?
Jag trivdes rätt så bra med han. Man har ju alltid fått höra lite så, ja, men han var lite kaxig. Så, och det var han ju, lite småkaxig. Men jag tror att egentligen var det att han hade höga krav både på sig själv och på laget och på medspelarna. Och jag tror det är det som har gjort att han vinner så mycket och att han är... Vad ska man säga, en sån stjärna. För han ställer krav på andra också där. Och jag tror det är en bidragande faktor till hur bra han har blivit egentligen där. Och när vi säger på matcher och sånt så ställde han de kraven och då fick man ju själv skärpa sig eller vara noggrann i sitt spel så att man satte passningarna på han och så vidare. Eller vad han nu ville ha bollen där. Ja, det passade mig rätt så bra. Jag tror en sån, folk ställer krav på en så levererar man också det. Men har man inga krav så sänker man också sina...
Men den här bilden som man har fått av Ibra, som jag tror att en hel del utanför Malmö åtminstone har fått från blådårar och från intervjuklipp. Alltså, de är inte helt, kanske helt rättvisande över hur det egentligen var.
Alltså han var ju lite kaxig, det kan man ju inte sticka under stol med. Men han var en god kille också. Han var, alltså, gjorde man sitt jobb och som vi sa, att man levererade bollarna till han som han ville ha, så var han en jättegod kompis också där. Och han var aldrig sen att berömma heller. Fick han en fin passning som han kunde göra mål på så berömde han och så vidare. Så man ska inte bara säga att han var kaxig, för att han kunde ge positiva grejer också där. Och att, ja.
Kändes det någon gång liksom att han kommer att bli väldigt mycket bättre än oss alla andra?
Alltså redan när han kom upp, alltså jag har alltid varit fascinerad av hans, vad ska man säga, styrka. Att han har alltid varit så stark, alltså fysiskt stark. Även när han från början såg ganska tunn ut. Han var ju rätt så lång och smal i början, men han var enormt stark. Alltså fysiskt, alltså i närkamp och sånt. Alltså det,
han vek inte undan.
Nej, jag har aldrig mött någon som har varit så stark i kroppen. Alltså jag har mött stora spelare och så vidare, men inte som är så stark i kroppen. Och tänker man då hur mycket han har lagt på sig sen efter det, muskler så... Mm. Och jag tror att det är ju en av hans nycklar idag, att han är så, det är ju ingen som kan rubba på han ju. Alltså, inte ens de största lirarna, han kan ju ha två hängandes på sig och ändå så kan han komma ur situationerna, och det visar ju.
Det syns att han tar hand om sin kropp och han har tagit hand om sig själv under åren också.
Absolut, han är smart. Han vet och har lärt sig också, vad ska man säga, det kanske han har gjort de sista åren, men han vet var han ska vara någonstans på planen. Han vet var han ska göra mål.
Och sen fortsatte du ett tag till och kunde kanske ha vunnit SM-guld 2004 om du inte blev skadad.
En armlängds avstånd liksom.
Ja, faktiskt. Det kan man säga att det var ju nära, för där tog vi guld, men det var ju skadad. Men jag tror inte jag har varit så nära guld som 2002 faktiskt. När vi ledde faktiskt serien när det var fem matcher kvar. Mm. Och man ska ju aldrig framhålla sig själv kanske, men då blev jag skadad. Så jag spelade inte de sista fem matcherna. Och jag tror att vi hade spelat in ett lag då. Och då fick vi byta någon position där ju. Och jag tror att det räckte jag tror det hade räckt med två eller tre segrar där. Men vi tappade ju lite där på slutet. Och så är det ju att tappar man någon spelare och laget där så, så tappar man också lite slagstyrka där. Jag ska spela in en ny spelare. Vi hade nästan haft samma lag hela tiden där. Och ibland kan det ju räcka att en försvinner. Så det var lite, jag tror att det är det närmaste SM-guld jag har varit. Det var 2002 egentligen.
Vi har haft andra gäster som sa just det, att 2002 var nog MFF minst lika bra som 2004.
Ja, men vi hade ett jättebra lag. Vi spelade en offensiv bra fotboll och gjorde mycket mål. Och det, jag tror det är ett av de roligaste åren jag har haft. Tom är ju en extremt duktig tränare och han är också en noggrann och
perfektionist.
Ja, precis, rätt ordet där. Och det trivs jag också med. Man vet man får göra detta och detta och gör man det så då är han nöjd och jag har väl haft turen haft lite sådana tränare innan också där som noggranna och så vidare. Och det, jag tror det har man med sig, eller jag har med mig det nu i alla fall.
Han var ju berömd för att han hade väldigt långa träningar också.
Ja, det är långa träningarna, långa matchgenomgångarna. Jag tror vi, idag så tränar man kanske 1,5 timme, vi körde ibland 2,5 timme. Var han inte nöjd så körde vi på en stund till. Där, så att, det, som sagt, han visste vad han ville. Och då får man köra en stund till om det inte stämmer. Där. Så 2,5 timme kunde passa, var inte alltid, men det hände.
Hur lång kunde en matchgenomgång vara?
Ja, den kunde nog vara 45 minuter. Så att jag brukar säga det, jag brukar tänka tillbaka på Erik Johansson som spelar där, samba Erik. Ja. Men när vi satt på matchen en gång så satt man och så kikade man på han där ibland och så när Tom hade snackat i 5 minuter så ser man att han skruva på sig, satt han och tittade och då började han ju sitta och fundera på vilka finter han skulle göra, inte på vad laget skulle göra där. Då satt han och funderade på sina finter där och sen gick han ut och körde sitt race där lite. Så att, men han var en skön lirare. Men det var nog lite så att alla trivdes nog inte med de där långa genomgångarna, men jag tyckte det var rätt okej. Men,
det är ju Tom som har myntat det berömda uttrycket om det också. Han är som en bintjepotatis.
Ja, så kanske det.
Och då, just det bintjepotatis kan man ha till allting.
Precis, precis. Nej, men det är väl lite så. Man brukar väl säga allround kanske med ett par ord där, och det stämmer väl rätt så bra. Men jag har spelat på de flesta positionerna. Jag är väl egentligen bara målvakt jag inte har varit. Så att han har väl spelat på alla
positioner. Men back var det egentligen från allra första början?
Nej, jag var anfallare.
Du var anfallare från början?
Anfallare. Första säsongen var jag anfallare.
Men sen
och
blev
sen
det...
efter det så blev jag nerflyttad. Så andra säsongen är faktiskt en rätt så rolig grej där också. Jag hade ju spelat första säsongen då spelade jag alla matcherna utom en. Jag kom in för Dan Cornelius och han skadade sig i första matchen. Sen så spelade jag alla matcherna utom en det året. Men sen året efter, eller egentligen under det året, så bytte vi tränare. Bob försvann och Viggo Jensen kom in. Men jag spelade alla matcherna det året, men året efter så ville Viggo ha in sina spelare och de han trodde på. Jag satt inte ens på bänken de 5 första matcherna. Jag satt på läktaren. Den 6:e matchen, det var ju när HF hade gått upp. Skulle möta dem på stadion där. Under den veckan där så blev det någon skada och om det var något mer som hände där. När vi kom till HF-matchen då, så dagen innan så kom Viggo fram att ja, då skulle jag starta. Det var ju en rätt så häftig upplevelse att ha suttit på läktaren 5 första matcherna så kom man in och så får man spela inför 28 000. Det var ju en rätt så häftig grej när man normalt bara hade spelat kanske inför max 10 000 någon match där. Så att det var en rätt så häftig grej att komma från läktaren och så rakt in på plan där. Så att, det var roligt.
Hur var Viggo som tränare?
Han var ju så speciell. Men han hade också egentligen, han visste vad han ville också där, men han var speciell och han... hade kanske lite...
Den tyske dansken.
Ja, alltså lite orimliga krav ibland. Alltså man, jag tycker att ibland måste man känna av lite hur spelartruppen är och hur den mår och så vidare. Men han hade ju en del speciella mål där och en del saker som kanske inte alla köpte där, man säger.
Det var väl lite grann att man fick inte ta en öl när man hade varit färdig med träningsläger.
Nej, precis. Öl fick man i princip aldrig dricka. Och han hade någon konstig grej där. 2 dagar innan match så skulle man vara hemma 11:00 och då kunde han ju ringa runt och kolla till en del om de var hemma där. Jag tror inte han ringde till mig någon. Jag var i alla fall inte hemma då. Så att,
men, det var på den fasta telefonens tid. Man kunde kolla på två var hemma.
Precis. Det var lite sådana grejer han hade ju. Och vi åt alltid pasta. Jag var så trött på det. Det var pasta varje måltid. Sen när han la av så tror jag inte jag åt pasta på ett par år. Alltså. Men nu klarar jag det igen. Men det, Det var en del speciella grejer han hade för sig.
Men var det just det här att folk förväntade sig en dansk, liksom glad dansk, och så fick man något helt annat?
Jag vet inte vad vi spelar förväntar oss, men jag tror att runt omkring gjorde man nog lite det. Jag tror det, att man tänkte det, men han var ju... Ja, han kändes rätt så tuff. Om man säger vad det egentligen vet jag inte, men han var rätt så tuff kändes det som när vi hade träningar och...
Han hade ju närmast löjlig koll på allting också. Alltså man kunde ju fråga honom om en P14-spelare, så kunde han allt.
Han hade koll på det mesta där, det stämmer. Men, ja, jag vet inte riktigt där, men han var en liten tuffing i alla fall.
Rolf Zetterlund?
Han var smart. Jag brukar säga det att han körde den varianten att ta man ut de 11 äldste spelarna. Så slipper man problem. För de yngre klagar aldrig om de sitter på bänken, men har du någon av de äldre på bänken så lär de ju säga ett annat. Så att, och det stämde nog rätt så bra där. Jag vet inte hur jag kom in där, för jag fick spela. Jag var ju bland de yngre ändå, men jag fick i alla fall spela. Så något rätt gjorde man väl i alla fall. Men annars var det de 11 äldste som spelade och sen satt de andra på bänken. Och då har man med sig, de mår truppen ofta ganska bra.
Var det lite så att han kunde knappt namnet på de som var 18-20?
Så kan det ha varit också, men jag vet inte. Fråga någon annan kan.
Det går ju en historia med spelare som var rätt nyuppflyttade som... krävde att Zetterlund skulle säga hans namn, och så kunde Zetterlund inte det, och så gick han härifrån.
Ja, så var det. Jag kommer inte ihåg vem det var, men jag har hört den också där, så att det stämmer nog rätt så bra.
Roffe är ett dödskal.
Precis, jag brukar säga att allt ni har hört är sant.
Men det måste vara rätt kul att en sån tränare också ibland.
Absolut, ja. Alltså, han var skön. Han bjöd på sig själv också där. Där hände alltid någonting. Han sa alltid något roligt där, och ibland fick man bita sig i tungan där och så vidare. Men där hände nästan alltid något roligt där. Vi hade någon träning där. Det fanns ju alltid ett gubbagäng som stod vid sidan av planen där. Och det var inte så många på den tiden, men det var väl en 4-5 stycken där. Och då hade han kört igång träningen där. Och hade väl någon inläggsövning där. Sen gick han ut och ställde sig och började snacka med gubbarna. Och jag tror vi hade kört en 45-50 minuter. Då hojtade Prytz ut i handen. Hur länge ska vi köra till? Och då skrek han, vi kör 5 minuter till. Så hade vi nästan kört hela träningen med samma övning där. Så då stod han och snackade ute med gubbagänget där. Det tyckte han var roligt. Det hände många roliga saker där.
Är det sant att han hade en genomgång med fel antal spelare på plan?
Det kan ha hänt. Det var innan 4-4-3-uppställningen där.
Vågar ni säga till honom att...
Nej, inte jag i alla fall. Så att, men vi hade ju en riktigt klok man där som är tillbaka i MFF nu, Jens. Han hjälpte nog till rätt så bra där. Jens, han har alltid varit en fantastiskt bra analytiker och kunna, så att han kunde nog hjälpa Rolf en del också där.
Det är rätt intressant att Jens var det som spelade också analytiskt.
Ja. Han har varit det hela tiden där. Han var alltid varit skarp där. Haft koll på läget där.
Det innebär att du tycker att det är ett jättebra nyförvärv som MFF gjorde nu i fjol?
Tycker jag definitivt, absolut. Han tror att det blir en bra konstellation, det tror jag. Det känns så. Jag har ju spelat med Olof också där, och Magnus Persson har jag ju mött några gånger. Så att, jag kan inte säga att jag känner han så bra, men det känns som att det bör vara ett bra team. Det känns det som. Olof, han är god där, och Jens, han har sina analytiska förmågor där, och det känns som att Magnus Persson har bra koll på läget där. Så att,
hur var han som spelare först, Magnus?
Jag kommer inte riktigt ihåg. Fan, men han spelade inte han mittback där i Djurgården när vi möttes. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror det var så där. Men jag har inte egentligen riktigt koll på hur bra han var.
Han var väl lite mittfältare också?
Ja, han var väl mittfältare också där. Va? Så att, men nej, jag har inte riktigt koll där. Man hinner ju glömma åren här. Hade du frågat när vi väl mötte, så hade jag nog rätt så bra koll på det. Då hade nog Tommy haft någon genomgång, så vi visste allt om spelarna. Så att, på den tiden hade man ju bra koll, men nu har man hunnit glömma en del.
Det måste ha varit en oerhörd skillnad mellan Roffe Zetas genomgångar och Tom Prahls.
Det var nog rätt så stor skillnad. Ja. Roffe, han drog laget där, och sen så var det väl ett par punkter där, och sen så gick vi ut och körde där. Så det är rätt stor skillnad. Ja.
Sen har du ju haft Frans Tyson också.
Japp, Frans Tyson var ju, vad ska man säga, det var, jag gillar det. Det var bra för att man, jag var uppväxt med egentligen med engelska tränare och det var ganska rak fotboll. Och så och från den raka fotbollen då, pang, så kom det en holländare som helt plötsligt så var det viktigare att hålla bollen inom laget än att göra mål nästan på. Men jag gillade ändå hans träning. Det var mycket spel. Det var alltid spelträningar och så vidare. Så jag gillade faktiskt hans träningar där. Och då hade jag flyttat ner och spelade back ju, på den tiden. Och då var det ju kul att som back få spela, inte bara skicka iväg bollen, utan då fick vi vara med i spelet på ett helt annat sätt också där. Så jag gillade det skarpt. Och det har jag väl tagit med mig sen som i min tränarvana sen, om man säger att inte bara jag ville att det ska vara ganska, ganska rakt och ville ha mycket mål och så vidare, men jag har ändå tagit med den biten också där, så att liksom blandningen där, och så att han har varit en förebild där ändå också, även om inte han har han så länge, så har man lär sig ganska mycket på den tiden där.
Och så hade han ju Lasse Larsson som hjälptränare.
Ja, det var härligt. Lasse var en fantastisk människa där ju, och en glädjespridare där. Alltid glimten i ögat där. Och jag gillar han, och han hade ju också det där kunde visa. Nu var jag ju inte anfallare på den tiden där, men hade jag gärna varit som kunde ge de tipsen till anfallarna där. Det var han vass.
Var du med på den här resan till Armenien?
Ja.
Med propellerplanet.
Ja, den sitter fortfarande lite grann där, så att det har ju varit några turer som man efteråt som man känner att ja, man har blivit lite flygrädd, så kan man väl säga. Det hände ju en del på den när vi flög genom åskväder och det var bränslet till slut och vi fick landa ju halvvägs, och ja, det var mycket sånt.
Jag var ju också med där och vi fick sitta på en flygplats lång tid för att de hade en utpressning att betala med en viss avgift så fick man inte lyfta.
Ja,
och så väntade piloten ut det.
Precis, det var något sånt. Jag tror det var Rumänien vi var i. Jag är inte säker, men
Chisinau tror jag det var.
Ja, precis. Och, nej, det var den satt i länge, kan jag säga, den resan där. Så efter det så ja, jag flyger, men kan jag ta tåg så gör jag gärna det.
Men det var rätt många som var flygrädda då.
Det blev ju det. Vi hade några turer till. Vi blev att vi åkte en del på Pelopon till Norge och hade träningsmatcher där. Vi hade någon tur till La Manga också. Där var också det var så skakigt. Så att det är många som blev skrämda av de turerna. Kan jag säga. Så att, det är fler som inte är helt...
Jag flyger till Järvan i Armenien i propellerplan.
Nej, det var lite det tuffaste laget där. Ja. Så att, men Nä var väl rätt okej, men hem var inte riktigt lika.
Vad ska vi säga, att som ett mått på hur korkad jag är, jag märkte knappt någonting. Jag tyckte bara det var kul.
Ja, det är vi lite olika ju.
Det som att vara på Tivoli, tänkte
ja, men, Olle. Ja, men det var rätt kul liksom. Lite turbulens och
ja, men jag tror att när vi väl åkte hem därifrån så tror jag inte jag tyckte det var så farligt just då. Men efteråt så har det satt sig på någon, med plusat på någon tur till som inte har varit helt bekväm. Så
ja, att, min hjärna är för dum. Ja,
kanske min också. Men
och sen var det en trist skada som satte punkt för den karriären som ledde fram till en annan karriär, kan man
ju
säga.
Ja, kan man väl säga det. Det var ju lite surt där då, 2003. Där, och,
vad var det för skada, Jörgen?
Bak i korsbandet. Mycket av och...
Tvärt av, eller?
Ja, jag tror det. Man var ju inte inne och bak i korsan brukar man inte operera. Brukar ju bara ta en, ja, max 3 månader så brukar man vara tillbaka. Men förmodligen hade jag något ledband också där som var lite uttänt. Så jag kunde liksom inte springa. Jag hade ont i knät hela tiden där och så vidare.
Är det något du känner av idag?
Nej, faktiskt inte. Jag brukar säga det, efter skadan där så tror jag att jag satt och cyklade hela 2004, satt jag nere i gymmet och cyklade och även ett tag efter det där. Men sen så, när jag väl började bli tränare sen så blev det att jag började röra på mig lite mer och var med och kände på någon bollar där ändå vid sidan där, bara för tyckte att jag får testa någonting i alla fall. Och sen på något sätt så har det väl läkt ihop och sen så, och nu så är det bra igen, kan man väl säga. Så idag hade det nog funkat att spela igen kanske, men jag funkar i alla fall. Jag kan röra på mig och kan ut och springa och så vidare, och det är rätt skönt.
MFF har ju lite ibland, i alla fall Ålborgslag och Guldlag och sånt. Hade du
Jag har varit med lite där. Jag har spelat några matcher där. Så att jag har faktiskt spelat en eller två matcher inne på nya arena. Men det var ju med Oldboys som sagt. Inte med riktiga laget. Men, så det funkar ju det. Jag har spelat något lite i Dalbys Oldboys också. För jag har ju varit tränare där ute också. Så att, det har blivit.
Hade du klart för dig vad som skulle hända därefter skadan då och rehab? Vad hade du för idéer i huvudet då?
Nej, jag hade egentligen inte många. Jag hade faktiskt planerat att spela en 2 år till ungefär. Det var ungefär vad jag kände. Att, ja, men 2 år till hade varit precis lagom där. Så jag blev egentligen var Bosse Nilsson som var ju lagledare i MFF där då. Då hade han kontakt med på Civitas gymnasium där och då skulle de starta upp en idrottslinje där eller fotbollsprofil där och så det blev att ja, men om jag inte var intresserad av det då hade jag inte skänkt en tanke på det men, ja, men jag hade inte så mycket annat och just då så det blev att ja, men jag gled in där på ett bananskal och sen var jag fast där i 12 år så att
Och nu är du på akademin.
Ja, och från i förra sommaren, eller ja, det är snart ett år sedan, men så flyttade jag över till MFF i samhället. Och då blev det att nu är jag bara på akademier. Så att akademier runt om i Skåne.
Du kan ju berätta lite konkret vilka ställen du har varit på och ska på den här veckan. Så.
Ja, som nu den veckan så har jag varit i Hässleholm 2 dagar här nu och imorgon så blir det på Linné och sen är jag i Lomma på torsdag och sen så tillbaka på Linné på fredag. Så att ha ett par olika ställen och far runt på.
Lite legoknäckt i tränarvärlden.
Ja, det kan man säga men jag trivs bra med att åka runt och vara på ett par olika ställen. Jag får träffa lite nytt folk där och sånt. När jag har varit på Civitas i 12 år så ja, det är kul att se lite nya ansikten och få höra lite nya röster. Och där var jag ofta själv i början också. Där. Även om jag hade kollegor på slutet där så rätt många år så var jag själv. Och det är rätt gott att ha någon att dela tankar med och så vidare. Mm. Så att, och nu har jag bra kollegor med det. Hässleholm och Malmö och Lomma. Så att,
det är väl Linné som är de mest kända liksom, MFF-arna?
Ja, där är vi ett stort gäng. Där är många fotbollskillar och tjejer där ute. Så där är vi ett gott gäng ute. Det är både Yxel och Skog och Tommy Hansson och Anders Olsson. Och även Tomme som då också jobbar uppe på MFF i samhället. Där. Så att, ett himla gott gäng där. Martin Abrahamsson som då är huvudtränare kan man väl säga där ute som är... Gammal IFK är ju. Han är huvudtränare då, både på skolan och i lag, eller på träningarna.
Och Hässleholm så har ni ju lyckats med det. Nästan ingen annan lyckats med att få HIF, Hässleholms IF och IFK Hässleholm med samarbeten.
Ja, jag vet inte hur det är riktigt mellan klubbarna men det funkar i alla fall bara på skolträningarna. Att det är ju nästan hälften, inte riktigt. Det är ju lite fler från den ena klubben men... De går bra kan jag säga att killarna och tjejerna har i alla fall ingenting emot varandra där. Så
att, det blir som den här linjen mellan Nord- och Sydkorea lite grann. Ni agerar som en liten buffert där
så. Ja, vi är väl det, precis. Men nej, det är ett himla gott gäng där uppe faktiskt. De har fått fram en fin kull där. Så att, ett himla gott gäng där.
Av de här 12 åren på Civitas, kan du nämna lite spelare som har kommit fram under de här?
Ja, det är ju en hel del men det är några vassa spelare, Pontus Jansson bland annat ju, som är proffs i Leeds där nu. Ju. Himla kul att följa han där nu, hans utveckling. Han får spela också, han fick inte spela så mycket i Turin. Lite, var man lite besviken. Men,
vilken krigare han är.
Ja, precis. Nej, han är skön. Sen hade vi ju Victor Noring som var med lite i MFFs avlag också. Ju, där stod mål där. Ju. Jag vet inte riktigt var han är nu någonstans, men... Sen har Frans Bror som gått där ju, som nu jag har lagt, så det är också kul att följa där. När man själv, de flesta åren var back så är det kul att följa en back också, eller backa Pontus också för den delen. Så att, där har vi Anton Wiklund som var i Höllviken, där tycker jag är en himla duktig spelare. Nu är han ju i Pressbas, ska bli himla kul att se vad...
Jag tycker att han har varit FC Höllvikens bästa spelare.
Ja, jag har inte sett dem så mycket nu, men jag gillar han skarp när han gick... på gymnasiet där. Jag trodde att med lite tur så hade han ju kunnat lära lite högre upp. Det är min känsla i alla fall. Så att, sen är många, många division 1-spelare, några superettan-spelare vi också haft där. Så att, nej, det har varit bra, ja.
Om du tittar på dagens A-lag i MFF, vad har du för tankar inför 2017?
Jag hoppas på lite mer linjer i spelet. Det saknade jag väl lite i fjol. Jag skulle, när jag kommer till stadion så vill jag se lite, men hur vill Malmö spela? Jag tyckte inte vi riktigt hade det i fjol. Så det önskar jag mig. Lite mer linjer i spelet, lite tydligare. Och jag tror att det kan bli så också. Det är min känsla med Magnus och Jens och Olof där, att det ska nu kunna bli lite tydligare. Och då ser man det uppifrån också där. Så här vill Malmö spela. Och jag tycker att jag gillar som nu med hög press och så vidare, men jag tyckte inte man såg det i fjol riktigt. Inte,
de försökte inför dem,
det funkade. Men de fick inte det att funka. Och jag älskar att full fart framåt och hög press där och så vidare. Så att det är en förhoppning från min sida i alla fall att det ska bli så. Där.
Du som är tränare också, är det inte så att det är väldigt svårt och tar rätt lång tid att sätta ett presspel? Det kräver mycket.
Det kräver mycket. Dels så ska du ha duktiga spelare, men det kräver ju att man samarbetar också. Att man vet vad kompisarna gör och så vidare. Så det kräver mycket, det gör det. Så de har lite att jobba med. Det är ju inget man gör på en vecka om man säger, utan det krävs en längre tid. Men jag tror att de ska nu kunna få rätt på det då.
Det känns det jäkligt gött att det har varit en lång försäsong nu.
Precis.
Man på gott och på ont får man säga.
Absolut. Ja, men ibland är det så, för att ibland behöver man lite tid att träna, och är det för mycket matcher så här, då missar man en del där, och så ska man koncentrera sig på den, och så är det ett nytt upplägg där. Men nu har de ju kunnat koncentrera sig lite mer på träningen, hur de vill ha det egentligen.
Så grundtryggheten.
Grundtryggheten, ja, precis. Ja, ja. Precis. Grundspelet där och kanske då ett pressspel då i försvaret också där.
Men klarar man sig utan Mackan, AC, Wieland, kanske Lasse Nilsson?
Inte utan, det tror jag inte. Jag tror att karaktärsspelare behövs alltid. Och de är ju det. Så att jag tror att det är nyckelspelarna detta året. Det tror jag att det var starkt att vinna fjol utan att egentligen spela riktigt bra. Det är bra gjort ju, men jag tror att det kommer krävas lite mer i år. Jag tror att det är ett par andra lag som är starkare där. Så att, och då vill det till att de spelarna levererar egentligen. Det tror jag är viktigt.
Vem är den första MFF-spelaren som du hade som idol när du kom upp under 80-talet i juniorlaget? Vem var din stora förebild när du klev in på plan i MFF-dressen första gången?
Ja, när man klev in, om man säger, man hade ju lite minnen där från Europacup-finalen. Där var ju, det tyckte jag var rätt häftigt då. Man var 7 år gammal och de visade på TV där när de mötte Wisla Krakow där, och Thor Servin, när han hade gjort mål, sprang upp i snödrivorna. Det är en av de största bilderna man har från när man var riktigt ung. Men om man sen går upp, när man själv kom upp sen och drog på sig den blå tröjan, då var jag ju 15. Då hade jag ju egentligen kanske med tärn och svart där. Gillar jag ju skarpt där på mitten där. Det var väl lite mina idoler där. Även Martin Dahlin gillar jag där på topp, gjorde mål. Det var väl de största där.
Av alla matcher du har spelat, vilken, kan man säga det, är en som är den bästa matchen du har gjort?
Det kan man göra. Man har gjort flera bra matcher, men jag vet att vi mötte Nottingham Forest i UEFA-cupen.
95 va?
Ja. Så att det jag sa innan ju egentligen att vi var inte så himla dåliga, men Göteborg var lite bättre än oss det årtiondet. Men vi mötte ju Nottingham där i UEFA-cupen, och då låg de ju, det hette ju inte Premier League då hette det väl bara engelska ligan eller vad det heter. Där mötte vi Nottingham ju, och jag tror de låg trea, eller jag kan väl tvåa till och med, i serien där när vi mötte dem. Och det visar ju liksom så bra lag. Vi slog dem på hemmaplan med 2-1 och vi förlorade borta med 1-0. Men jag tror bortamatchen där är nog en av mina bästa matcher där.
Okay.
Vi höll tätt där till, om det var 70 minuten, men då Brian Roy, han lyckades få dit en pärla där.
Nej, för hemmamatchen ser jag som en av de bästa MFF har spelat internationellt.
Det var också
riktigt, riktigt bra.
Absolut, det var det, helt klart. Men jag tror att, och det tyckte jag, och jag gick bra i den, eller spelade bra i den matchen också, men just bortamatchen så blev det ju mycket försvarsspel. Vi fick försvara oss mycket där. Och då, jag hamnade i många situationer där. Så att rent försvarsmässigt där så tror jag att det var en av de bästa matcherna där.
Vi har pratat väldigt mycket om tränarna du hade i slutet av karriären de sista åren, men i början av karriären så hade du några rätt hyfsade tränare också, Jörgen.
Jag hann inte vara med så himla många träningar, men jag var med på, jag kan ha varit med på ett 10-tal träningar med Roy Hodgson från början ju. Och sen så blev det ju Bob som tog över där. Så det var ju, det var två fantastiska tränare.
Ja, andra år.
Ja, andra session, ja. Fantastiska tränare. Alltså, det som jag sa, jag brukar hylla Tom, för han är jätteduktig. Men de är ju liksom föregångarna till han, om man säger. Och det var fantastiska tränare. Så att jag har haft tur att ha och haft så många bra tränare egentligen genom åren också där.
Men du nämner ju ett gäng tränare som har betytt mycket, men så här, vem ser du själv som närmast lik som tränare av dem du har haft under åren, Jörgen?
Mest lik?
Ja, som du själv har hittat mest så här.
Jag får nu en mix där på tre tränare skulle jag väl vilja säga, men Bob var ju en fantastisk. Han var vad ska man säga? Han beskyddade alltid spelarna. Det kvittade, där hände rätt mycket grejer där. Det gick dåligt där i början och han tog alltid på sig. Liksom hängde aldrig ut någon spelare i media, utan han tog all skit själv. Det var liksom han som hade ansvaret där. Han har aldrig kastat någon skit på någon och alltid varit positiv. Har man gjort sitt jobb så har man alltid fått cred från han. Så att han är ju absolut en av de största jag har haft. Men sen så tror jag att mixen med Bob, Tom och Frans Tyson då, som då är en liksom en annan fotboll. Den mixen har jag liksom tagit till mig på något sätt och blandat ihop, om man säger. Men om man bara skulle ta en enskild, så skulle jag nu sätta Bob som den största, för det var han som lyfte upp mig i A-truppen där och han. Ja, han gillade mig.
Mm. Och det var ändå under Bob Houghtons andra session i MFF, ja. Som många säger som misslyckad.
Ja, precis. Men han trodde på mig där. Sen hade jag ju, när jag året innan, när jag var utlånad, jag bara uppflyttad till A-truppen. Men spelade ju inte, utan tränade. Och sen så blev jag utlånad ett år ju. Men då tränade ju, vi var fyra stycken, tränade vi med A-truppen i MFF. Och sen så på kvällarna var vi i Trelleborg och spelade. Och då hade vi ju en annan duktig tränare, Colin Toll också, som sen var i Norrköping ett par år senare. Också en otroligt stark karaktär. Han lärde man sig också mycket av, måste jag säga.
Det här med att bli utlånad, ni hade nytta av det. Du, Per Ågren var också där.
Per var innan. Vi var André Järglos då, som har varit, senast var väl förbundskapten i Finland. Han är väl tillbaka nu igen, väl i Umeå, men vi var vi, och sen var det Magnus Milesson, som nu faktiskt också jobbar på Lomakademin, som jag jobbar tillsammans med där nu. Och sen var det en Soran Jevski också. Vi var fyra stycken som var utlånade till IFK Trelleborg. Det var, vad ska man säga, en god tid. Först när vi fick reda på det, att men de ville låna ut oss, då kändes det som att då är det slut på. Blir man utplacerad i mindre klubb där, och sen så rinner det ut i sanden ungefär. Men Bob, det var Bob som var huvudtränare i MFF då, och Roland Andersson var assisterande där. Och jag tror inte de missade en match. Kanske en eller två bortamatcher när de missade. Annars så var antingen Roland eller Bob där, eller båda två, och kollade varje vecka när vi spelade.
Så man dedikerade, kände, och passionerade.
Ja, och det visar ju att de liksom var intresserade av vad vi gjorde och ville följa upp utlåningen, där man säger. Det tror jag inte någon utlåning jag har gjort senare har kunnat se ut på det sättet, eller att det har följts upp på det.
Ja, men det visar man att det är ett allvar.
Att det är ett allvar, exakt. Och sen så då blev jag och André kom tillbaka ju sen året efter där. Och det gjorde nytta, det var värt det. Men det kändes som att först blev utlåningen, men jag tror det till två veckor så kom vi över det. För att vi fick ju träna med MFFs A-lag de flesta passen i veckan där. Så att de visade att de brydde sig och tyckte att det var viktigt.
IFK Trelleborg var rätt hyfsat på den tiden också.
Ja, det var, vi låg trean, vi gick upp i tvåan och vi vann trean där, som dagens tvåa där då ju. Och sen så vann de tvåan sen, då hade jag och André lämnat ju, men sen tog de sig upp ytterligare en serie där. Det var ett starkt lag där nere också där.
Vilka har du mest kontakt med av de gamla spelarna? Klart stöter på akademierna. Så är det någon du umgås med från den gamla tiden, från din tid som aktiv?
Hasse Mattisson och Mikael Roth, de är med i vårt kompisgäng.
Hasse Brasse.
Hasse Brasse, ja. Nej, men vi är ju gamla parhästar från MFF-tiden där. Mm. Så att vi har en bra kontakt sen dess. Så det är himla, himla roligt, även om man ibland önskar att vi skulle ses lite oftare. Men vi försöker ta en lunch då och då. Det är som allt annat. Att det hinner gå någon vecka emellan oftare. Men det Det brukar bli någon gång i månaden i alla fall. Så att, sen så träffas då kompisgänget ibland också. Det är trevligt att man har kontakt med några. Sen så träffar jag då Yxel och Skog som vi också spelar, eller jag spelar mycket med där. Det är goa killarna också.
Ja, Blått Snack är ju faktiskt fantastiskt gott snack. En trotjänare, en hjälte, MFF. Jörgen Olsson, kul att du kom.
Tack ska du ha.